Ibland känns det som på något vis det är någon mening. Jag tänkte lite grann det på det Marita sa här i början. När hon läste texten, men även när hon sa att vi ska vara vittnesbörd, att vi ska bära liksom det här budskapet vidare som Johannes förmedlade. Och det är precis det som jag har tänkt att stanna inför en stund här. Temat är ju egentligen Jesu dop. Men jag kommer ägna min betraktelse mer åt vittnesbördet om dopet och vittnesbördet överhuvudtaget. Att få vara med om andra upplevelser där genom kan vi bli stärkta i vår egen tro, men kanske än viktigare få vara med och förmedla dessa upplevelser vidare till andra. Så temat för den här söndagen blir istället då att vara där. Vittnesbördet är ett led i troserfarenheter kan man säga. Jag ska ändå börja med att läsa en text som har dopanknytning. Och den fortsätter lite grann, Marita, precis där du var. Det är ju intressant tycker jag. Och den är från Johannes 1, 29 och 34. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa: jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Johannes, han var där på plats och han kunde vittna om att Jesus var Guds utvalde. Johannes vittnesbörd om denna heliga stund är bevarat och beskrivet för oss som lever idag ett par tusen år senare. Vittnesbörd är och kommer alltid vara en viktig del för Jesu efterföljare. Huvudtexten är annars som jag har tänkt, men den kommer jag hämta från Matteus 17:1-8. Det vill säga dröja en stund inför den märkliga och sällsamma historiska händelsen då Jesus blir förklarad och förvandlad inför tre av sina lärjungar. Där får man vara med Jesus denna fantastiska dag på förklaringsberget och gudomlig härlighet bryter igenom hans till det yttre ringa gestalt och han blir helt ljusomstrålad. Vi läser då ifrån Johannes 17, vers 1-8. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är här med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och de såg ingen utom Jesus. Förklaringsberget är alltså platsen för dagens berättelse. En plats som av tradition anses vara Taborberget uppe i Galileen. Berget Tabor ligger omkring en mil från Nasaret i ena ändan av Gisälvsslätten, även kallad Hermagattons slätt, strax väster om Galileiska sjön. Toppen höjer sig 600 meter över sin omgivning och dess siluett syns alltså vida omkring. Detta berg blev för de tre lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes en väldigt speciell plats och upplevelsen där en sällsam stund och ytterligare ett viktigt steg av troserfarenheter. Först kanske vi behöver en liten repetition om vad som skett strax tidigare för att rätt förstå sammanhanget. Jesus hade i klartext berättat för sina lärjungar att han måste gå upp till Jerusalem för att lida och att senare dö. Petrus känner det till, han protesterar på det bestämdaste mot att Jesus ska låta detta ske. Han tar Jesus av sidan och säger: må Gud bevara dig, Herre, någon sånt ska aldrig hända dig. Han blir tillrättavisad och satt på plats av sin mästare. Petrus tankar var inte Guds tankar om vad som skulle ske med Jesus. Sedan undervisar han vidare om den sanna försakelsens lön och avslutar med de här kända orden: vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? 6 dagar senare så tar Jesus med sig de 3 lärjungarna upp på ett högt berg där de kan vara avskilda från varandra. Man får här en härlig känsla av att Jesus inbjuder de 3 lärjungarna till en stund av vila och avkoppling. Något som tremannarådet Petrus, Jakob och Johannes säkert behövde efter några riktigt intensiva dagar. En avskildhet som följdes av en stark andlig upplevelse som i sin tur ledde till nya troserfarenheter. På annars helt vanlig dag hade det fått ett direkt gudomligt tilltal och fått se det himmelska ljuset med sina egna ögon. Just då, under några svindlande sekunder där på förklaringsberget, var det gudomliga tydligt. Men jag tror att himmelens verklighet finns här hos oss hela tiden, även om vi ibland tycker att den är svår att upptäcka. Jag tänker också att vilan som lärjungarna erbjuds av Jesus är något som vi också är i behov av. Vila och avkoppling från det vi är engagerade i. Detta gäller säkert inte bara det vanliga livet utan innefattar säkert också den uppgift, den tjänst vi har i den kristna församlingen som ju är en tjänst för vår mästare och våra medmänniskor. Det är så lätt att bara köra på, att säga ja till olika uppgifter. Jag vet att jag är en sån typisk ja-sägare. Det är liksom lättare att säga ja. Men när allt hopar sig så undrar man ibland vad man håller på med. Jag vet att jag inte är ensam om att ibland ha upplevt känslan av att känna sig helt tom. Helt tömd på all energi och helt oförmögen att lyssna till Guds tilltal. Man är helt enkelt bara trött, så trött. Då tror jag att det är nödvändigt att stänga av. Att trycka in standby-knappen. Att inse vikten av vila och avkoppling. Den kan få oss att se saker och ting från en annan vinkel. Den kan hjälpa oss att förnyas i vår tro. Det kanske kan vara så för oss som det var för lärjungarna på förklaringsberget, att vi behöver ett avbrott från allt som stör för att få uppleva Guds härlighet och tilltal. Förklaringsberget kan för oss efterföljare idag få stå som en symbol för förnyelse och en möjlighet att få uppleva Guds närhet i våra liv. Som vi läser så är det ju endast 3 lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes, som får vara åsyna vittnen till den härlighet som helt förvandlar deras mästare. Att just dessa 3 fick följa med på berget, betyder det att det var för mer än det övriga, kan man ju undra. Att just det fick vara med om denna speciella händelse. Så var det nog inte. Det handlar nog mer om kommande tjänst och funktion i framtida församlingar bland annat. Det var i behov av denna upplevelse med allt vad den innebar. Det får se sin mästare förvandlad och förklara inför sina förvånade ögon. Den till yttre, enkle Jesus i sina slitna vardagskläder blir förhärligad och förklarad och hela hans gestalt lyser som solen, står det. Kan vi också få komma i närkontakt av Guds härlighet, kan man undra. Jag vill tro det, fast kanske på ett lite annat sätt. Det kan vara en beskrivande bild i evangeliet. När vi till exempel lyssnar till en predikan som vi upplever talar direkt till oss. Något som strålar som av ett sällsamt ljus, som en förnimmelse av Guds härlighet. Då blir Jesus levande och nära, och vi får känna oss omslutna av hans värme och kärlek. Det finns ytterligare två personer med annan dag på berget, nämligen Mose och Elia. Två välkända storheter från Israels historia, och det finns väl anledning att stanna upp en stund inför vad de symboliserade i sammanhanget. Mose som främste representant för lagen och Elia som representant för profeterna. Här möts två förhistoriska förebilder, Messias, för att föra samtal på absolut högsta andliga nivå. Mose som gjort sällsamma upplevelser på berget Sinai då han ledde folket ifrån Egypten till Kanaans land. Där han hade samtalat med Gud under det att Guds härlighet vilat över berget. Här får Mose klara information om hur Gud vill att människor ska leva i sitt förhållande till Gud och till varandra. Stentavlorna med 10 Guds bud som än idag är som ett rättesnöre för den kristna världen. Historien berättar att Mose aldrig själv fick vandra in i löfteslandet Kanaan, men nu i en annan skepnad långt senare på förklaringsberget i det heliga landet får han vara med. Han får se Guds son i härlighet och samtala med honom. Elia som likt Mose har starka upplevelser från ett berg, i hans fall berget Karmel. I Kungaboken kan vi läsa om den dramatiska händelsen då Elia utmanar 450 Baalsprofeter. Detta är en kraftmätning av vem som ska vara Gud i Israel eftersom kung Ahab har infört Baalsstyrkan bland folket. Jag känner till historien om man med Guds hjälp tända en eld för att på så sätt bestämma vilken du Gud som skulle gälla. Baalsprofeterna fick börja utmaningen genom att anropa sin Gud och antända elden på altaret. Trots timmar av extatisk dans och anrop var misslyckandet ett faktum. Elia bygger upp sitt altare och öser därefter vatten över allsammans. Sen ropar han till Gud att han ska höra hans bön och svara med att låta eld falla över veden. Undret sker, eld faller över offret och förtär både ved och vatten. Så vann Elia seger för Herren, och folket som var där fick påtagligt uppleva Guds makt och härlighet. Så är Elia känd som en stor Herrens profet, och nu finns även han med där alltså på förklaringsberget till samtal med Jesus och Mose. Tänk vad som händer när Jesus får bruka människor, när Herren får bruka människor. Och även om inte vi är några profeter och ibland känner oss inte så lite misslyckade, så kan Gud bruka oss på många olika sätt. Herrens röst ur molnet den här dagen på förklaringsberget tror jag är lika aktuell idag som den var för lärjungarna den gången. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. En uppmaning som vi bör ta till oss. Lyssna till honom. Det är så lätt att vi människor i god mening rusar iväg och tror att vi vet hur saker och ting ska gå till. Men kanske har vi lite för bråttom ibland. Att ge saker lite mer tid. Om vi försöker hålla oss närmare Jesus och försöka lyssna in hans tilltal, både vad gäller vårt vardagliga liv och i vårt församlingsarbete. Att börja varje dag kanske med en bön, en suck om Guds närhet under dagen, tror jag skulle fördjupa vårt andliga liv. Många gör säkert detta redan, men själv måste jag erkänna att jag är väldigt seg på morgnarna och försöker bättra mig på den punkten. Hur väl gör, så tror jag att om vi kan närma oss Jesus och lyssna in hans röst, så kommer det även vi, likt lärjungarna på berget, att få uppleva Guds härlighet både i vår vardag och i våra kyrkor. Om vi återvänder till berget och de tre lärjungarna, så var det naturligtvis det nu fick vara med om en helt fantastisk upplevelse. De hade ju i tro följt och tjänat sin mästare under cirka 3 års tid. De hade varit med om många under av olika slag under denna tid. Men det de nu får vara med om, att se Jesus förklarad och förvandlad inför sina ögon, blev ju en bekräftelse på vad de tidigare trott. Petrus som är impulsiv känner att här vill han stanna och föreslår därför bygga 3 stycken hyddor. han och de andra lärjungarna hade ingen längtan tillbaka till vardagen, utan kände säkert för att stanna kvar i denna underbara känsla så länge som möjligt. Visst kan man förstå Petrus, men något bygge blir det inte. Ingen stannar på berget. Kanske kan vi se det som en station på vägen. Precis som Petrus måste vi också gå ner för berget. Vi får se dessa sällsamma upplevelser som laddstationer. Gud har nya upplevelser i beredskap för oss, och precis som dessa tre lärjungar behövs vi nedanför berget. Förklaringsberget med dess troserfarenhet hjälper oss att bättre lära känna Gud och hans makt och härlighet. Detta ger oss kanske mer mod och andlig kraft i möte med människor vi möter i vår vardag. Förhoppningsvis väntar nya upplevelser på oss där vi får chans att uppleva Jesu gudomliga härlighet på ett nytt och påtagligt sätt. Det kan också vara så att trons förklaringsberg kan hjälpa oss att se andliga verkligheter som vi kanske annars inte skulle se. Vi kan få vara med om upplevelser som för att alltid stanna kvar som ett sällsamt och djupt andligt minne. Jag vill här bli lite personlig och berätta om en upplevelse som jag hade för nu ganska många år sedan, men som stärkte min tro och som alltid kommer att finnas kvar som en hälsning från mästaren själv. Någon har kanske hört den här historien tidigare. Jag tycker att den tåls berättas igen. Nu när vi är inne på upplevelser som jag vill beskriva som en förnimmelse av Guds härlighet och hans allt överskuggande kärlek till oss. Året var 1982 och jag höll på att bygga vårt hus i Kinnarp utanför Falköping. Jag jobbade på kontorsmöbel på den tiden. Till saken är att för att hålla nere kostnader gjorde jag det mesta själv samtidigt som jag jobbade på Kinnarps. Jag hade mycket att göra på jobbet, vilket ofta innebar övertid, så husbygget fick skötas på sena kvällar och tidiga morgnar. Det blev inte många timmar sömn, det vill jag lova. Så även om man var ung på den tiden så ledde man nog på gränsen om man klarade av. Den saken var helt klar. Till slut så var i alla fall det mesta klart. Och jag visste att rörmakaren höll på att avsluta sitt arbete, så jag gick över på lunchen för att kolla läget så att säga. Jo, då allt var klart för besiktning. Det var bara det att han inte kunde provtrycka pannan, för han hittade inte vattenposten i gatan, den där lilla fyrkantiga metallplattan med ett V på, ni vet. Han förklarade, och då var han verkligen tydlig: jag måste verkligen hitta den här under kvällen, annars skulle vi missa besiktningen och tidsplanen skulle spricka. På den tiden var det väldigt viktigt med lån och sådana här saker och bidrag, att man verkligen passade de här tiderna. Det här var ju ett nybyggnadsområde, så gatorna var ännu inte asfalterade utan täckta med ett tjockt lager av makadam. Det var problemet. Jag började att med järnspetet söka mig systematiskt genom området där vattenposten borde finnas. När jag sökt i säkert 4 timmar och mörkret började lägga sig, så var jag så uppgiven och utmattad att tårarna inte var långt borta. Jag var helt enkelt fullständigt slut. Men jag hade ju glömt bort, jag var ju inte ensam. Och nu i min uppgivenhet så suckade jag: nu ger jag upp, nu får du hjälpa mig, Herre. Nästa stöt med spettet kändes helt annorlunda än tidigare på ett märkligt sätt. Det borrade sig ner i makadammen med en helt ny kraft. Ljudet av metall mot metall gjorde att jag förstod att ett sökande var över. Spetet hade till och med slagit bort ett litet hörn av metalllocket. Helig kraft. Ja, jag tror det, och en förnimmelse av Guds härlighet. Det var min berättelse, mitt vittnesbörd. Jag tänker, vad viktigt det är med vittnen. Någon som kan berätta om fantastiska skeenden. Petrus kan, precis som artisten Lale sjunger: jag var där, hur underbart var det, hur underbart var inte det. Han var med när den evige bestyrkte och betygade att Jesus verkligen var Messias, den utvalde Guds son. Han var där på berget och bländade och nästan skräckslagen av Guds härlighet. Han var vittne när Herren uttalade: lyssna till honom, underförstått, han är den som uppenbarar Guds sanning. Och Petrus skriver sitt vittnesbörd, sitt andra brev, första kapitlet och verserna 16-18. Det var inte några hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud sin fader när röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Denna rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Jag tycker detta är fantastiskt. Vi får här signerad av Petrus en direktrapport 2000 år senare. Johannes avger också en rapport. Han skriver: och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Detta är vittnesbördet som bekräftar att Jesus är Guds son, att Guds härlighet har gestalt i honom, att vi bristfälliga, begränsade människor genom honom är erbjuda nåd, förlåtelse, frälsning och ett evigt liv. Lugnet återkommer till berget, och när lärjungarna står och slår upp ögonen igen är de på nytt ensamma med Jesus. Och då såg det ingen utom Jesus, står det. Vilken fin avslutning det blev på denna förklaringsdag. Nu kunde det tillsammans med sin mästare smälta alla de intryck som dagen innehållit. Och det blev säkert många frågor, men också säkert en hel del till eftertänksamhet. Jag tror också att de njöt av stunden att få slippa allt annat och bara få vara där med sin herre och sin mästare. En ensam stund med Jesus kan vara precis vad var och en av oss behöver ibland. Precis som Lina Sandell skriver: en liten stund med Jesus, och var den jämnar allt och ger hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Lina skriver här om en väg, och visst är det så att vi fortfarande är på väg. Än är vi lärjungar här på jorden och har att fullfölja den kallelse eller det uppdrag vi har fått. Så har vi så denna vintersöndag fått dröja en stund inför det som skedde på ett berg för länge sedan. Vi får också be om att få uppleva våra förklaringsberg. Möten där Jesus på ett särskilt sätt blir förklarad för oss, och där hans härlighet överskuggar allt annat. I tron på detta får vi, lik lärjungarna, vandra ner för berget. Lite frimodigare, med en djupare insikt, fortsätta som Jesu lärjungar.